Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det som nu oroar mig allra mest, det är den dödliga psykiska ohälsan.
Ett barn i veckan tar livet av sig i Sverige. En fruktansvärd siffra. Självmord är faktiskt den vanligaste dödsorsaken bland unga.
Nirvana leader Kurt Cobain, an extraordinarily gifted singer, songwriter and guitarist, was found dead in Seattle on Friday morning, apparently a suicide.
70% av alla självmord begås av män. Men det här hade inte behövt ske.
En tidigare buddhistmunken och näringslivschefen Björn Natthiko Lindeblad är död.
Han var tidigt klar med att han ville ha dödshjälp. Och vi vände han sig till mig då som ordförande i rätten till en värdig död.
Assisterat självmord är olagligt i Sverige. Att välja att ta sitt liv däremot, det är lagligt. Och frågan är väl då vart den här gränsen går.
Synen på självmord har skiftat mellan olika kulturer och olika tidsperioder. Men idag betraktas i stort sett alltid som en tragedi när någon tar sitt eget liv. Sedan 15 år tillbaka har Sverige också en nollvision för självmord. Men detta till trots har de inte minskat alls sedan dess. Något som förstås väcker frågan om hur långt politiken och vården kan komma i ambitionen att minimera antalet självmord. Och parallellt med det finns en växande diskussion om hur fler ska få makten över sin egen död om de hamnar i en situation där sjukdom och lidande gör livet outhärdligt. Hur går det här ihop med en önskan om noll självmord? I en ny bok ställer psykiatriprofessorn Christian Ryck flera av de här svåra frågorna på sin spets. Vad är egentligen ett liv värt att leva? Christian Ryck, välkommen till Kvartalsfredagsintervju.
Tack så mycket.
Du tillhör ju de akademiker som skriver rätt lättillgängligt och riktat till allmänheten. Varför gör du det?
Ja, men jag tycker det här ämnet är väldigt viktigt och jag vet också att, ja, att det angår många människor. Det här är en vanlig, det är vanligt att ha sådana här problem och det är ett vanligt middagsbordsämne att diskutera.
Men många forskare, har jag förstått, tycker liksom att det som kallas den tredje uppgiften då, att föra ut kunskap till brett till folket och medierna och så, det är inte så hög status inom vissa akademikerkretsar, har jag förstått.
Nej, det är ju inget som direkt vi liksom utvärderas på vid lönesamtal eller så, va? Men jag tycker det är kul i alla fall och jag tror fler borde göra det. Jag tror vi forskare lever också i en kultur där vi inte lär oss berätta, utan vi är väldigt fixerade vid att det måste vara exakt rätt och är ofta jättenervösa om vi ska vara med i en podd att vi har sagt något fel efteråt och så. Så jag tror vi behöver liksom, ja, släppa det lite grann.
Jag tolkar det som att du inte är så nervös nu.
Nej.
Du är alltså professor i psykiatri. Varför valde du som läkarstuderande då att rikta in dig på det här?
Mm. Det var väl lite så att jag var ganska samhällsintresserad och jag hade ändå kanske lite, jag vet inte om man kan säga narcissistiska föreställningar att skulle göra stor skillnad om jag jobbade med psykiatri. Jag tror alla som jobbar i en specialitet känner så, men det var väl lite så jag tänkte att det här skulle bli bra på något sätt.
Men jag har inte gjort riktigt så stor skillnad för världen som du hade föreställt dig då, eller hur ska jag tolka dig?
Nej då, jag menade mer att jag... tänkte väl att psykiatrin, där finns det många patienter där man som person själv är instrumentet så att säga, medan som jag opererar bort någons blindtarm eller en annan läkare gör det. ja, det är klart att det är bra att det finns duktiga kirurger, men jag hade idén då att det skulle vara viktigare vem som gjorde det och att man själv skulle ha en betydelse där.
Men det ligger väl i och för sig någonting i det?
Ja, alltså att säga helt knastänkt var det väl inte.
Självmord är ju det tråkiga men viktiga temat idag då. En väldigt sån här basal fråga. Varför finns självmord överhuvudtaget?
Mm. Ja, jag tycker den frågan är jätteintressant eftersom självmord kan ju liksom te sig som en väldigt paradoxal sak att det kan finnas, va? Borde organismer kunna utplåna sig själva? Och det här var något som liksom Charles Darwin och andra tidiga evolutionstänkare funderade mycket på. Och det visar sig också att djur, som jag skriver rätt mycket om i boken, nog inte tar livet av sig alls.
Eller... Nog, säger du, inte helt säker?
Ja, men det går ju inte liksom att, ungefär som att bevisa att Gud inte finns, va? Det är väldigt svårt att bevisa det, men många av de anekdotiska berättelser som finns om delfinsuicid till exempel är nog inte sanna helt enkelt. Och om det finns hos, så är det väldigt, väldigt ovanligt med tanke på hur enormt många djur som finns och hur vi observerar dem hela tiden inom djurindustrin eller som husdjur eller så.
Så det här är ett mänskligt fenomen?
Ett mänskligt fenomen och finns heller inte i stort sett alls hos barn under 10 år. Så att det verkar kräva en relativt mogen homo sapiens hjärna för att den här liksom falluckan mot döden ska öppna sig. Och idén då är att det här beror på att vi har utvecklat en del otroliga kognitiva egenskaper. Alltså vi kan tänka på vissa sätt som en häst nog inte kan. Vi kan tänka om, föreställa oss framtiden. Vi kan föreställa oss hur katastrofalt den här intervjun kommer gå eller hur något annat dåligt kan hända eller något bra kan hända. Jag kan jämföra mig med andra. Jag kan tänka att döden finns. Jag kan förstå att döden är permanent. Och liksom när alla de sakerna, de här egenskaperna finns tillsammans så uppstår plötsligt möjligheten för suicid. Det är väl liksom bakgrunden till suicid. Och jag tänker att det är rätt viktigt att förstå den liksom allmänna fenomenet suicid, hur jag vet inte, revolutionerande låter ju som något positivt, men hur ur en biologisk synpunkt utmanande det fenomenet är. För det säger kanske något också om att suicid är inte bara ett liksom att det har skett ett misstag, så hade man inte gjort det här misstaget hade det inte hänt, utan det är ett fenomen som har funnits i alla mänskliga kulturer. Det har funnits i alla tider, så vitt vi vet. Det har aldrig försvunnit helt. Det är lite olika vanligt i olika tider, olika platser. Men det är något som är människans följeslagare, som undertiteln till boken heter då.
Det är naturligt för ett samhälle som vill ständigt förbättras att vilja minimera självmorden. 2008 lanserade den dåvarande regeringen en nollvision för suicid. Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda vägen upplevs vara självmord, hette det då. Bland annat fick Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information till sjukvården och till befolkningen brett. En nationell funktion för att utreda självmord skulle också inrättas. När man tittar lite på hur debatten lät inför det där och när visionen kom, så har jag i alla fall mest kunnat hitta bifall och krav på att en sån här skulle tas. Vad var det de hoppades på, tror du? De som
jag tänker att man hoppades på att det skulle ske en uppgradering av arbetet för att minska suicid, alltså suicidprevention. Och man hade ju då en framgångsrik nollvision bakom sig inom trafiken, där man ju ekonomiskt uppvärderade trafikdöd så att det blev mer lönsamt att bygga rondeller eller göra andra dyra åtgärder i trafiken.
Man satte ett pris på vad ett mänskligt liv fick kosta, exakt. 20 miljoner, va?
Ja, som jag tror ökat till 40 miljoner nu eller något liknande. Så att där fick den här nollvisionen en stor betydelse.
Men du tycker, om jag förstår dig rätt i boken, att det är den jämförelsen med just nollvisionen inom trafiken haltar. Varför gör den det?
Ja, det är ju liksom en inspirerande vision, och en del människor tror jag uppfattar att en vision i sig är bra. Men om man tänker då, vad skulle kunna vara problematiskt med den här jämförelsen? Ja, en problematik är ju att i teorin skulle man kunna få bort trafikdöda genom att ha någon slags Pol Pot-samhälle där bilar förbjuds. Va? Inte ens i teorin går det att komma på sådana åtgärder kring suicid. Alltså sambandet mellan att bilar rör sig och någon dör är ganska uppenbart. Medans suicid är så otroligt komplext fenomen så att det är svårt att säga exakt. Alltså det finns ingen sån åtgärd att ta till. En annan problematik är just det som du var inne på i ingressen här, att är det verkligen så att man vill få bort alla suicid? Många människor kan i extrema situationer föreställa sig suicid som en utväg. Alltså extrema situationer av som World Trade Center, terrorattentatet.
Och du nämnde det i boken där man, många ju hoppade för att undgå en väldigt plågsam och säker död. Det är klart.
Så att de fallen är ju förstås extrema. De liknar ganska lite de suicid vi ser i vanliga suicid så att säga. På ett sätt tänker jag kanske att de säger någonting om hur den suicidala uppfattar världen. Alltså att för den som är svårt deprimerad känns det ungefär som att stå högst upp i World Trade Center. Alltså att leva vidare är ett ännu värre alternativ. Och sen har vi det här med dödshjälp som du var inne på. Mm. Att dödshjälp har även i Sverige en stor acceptans. Och jag tror det finns inte särskilt många människor som tycker vi ska gå till mer extrema åtgärder för att hindra människor från att få dödshjälp i Schweiz till exempel. Svenska läkare skriver intyg till de procedurerna. Så att när man säger då nollvision som noll, då haltar jämförelsen lite med trafik. För jag tror ingen skulle tycka så här, en del trafikdöda skulle vara rimligt. Mm. Men att få ner suicid till absolut noll, om man inkluderar då dödshjälp, är något mål som inte egentligen folk ställer sig bakom.
Då, när den här nollvisionen mot suicid tog, så låg antalet självmord per år på ungefär 1500 då. Idag ligger de på ungefär 1500. Det vill säga, nollvisionen har haft noll effekt. Eller?
Ja, det är ju alltid svårt att säga. Va? För vi har ju såna här liksom, fluktuationer över tid som är inte alltid så lätta att veta vad de beror på. Vi hade mycket mer suicid på 80-talet. Det ökade då under en tid och sen gick det ner rätt så ordentligt. Om man kan komma på vissa typer av förklaringar till det. Man jobbade kanske mer, man hade ofarligare mediciner i psykiatrin än man hade innan och så vidare. Men det svåra är såklart att det händer många saker samtidigt i samhället. Man inför en nollvision men det händer andra saker. Så det går nog inte att säga att nollvision inte har haft någon effekt eller att den har haft någon effekt. Däremot kan man ju säga att den har inte haft någon sensationellt stark effekt i alla fall. Mm. För då borde man väl rimligen ha sett resultat av den.
Men borde den skrotas tycker du?
Alltså jag tänker ju att nollvisionen för med sig en del problematiska aspekter som jag tror de flesta inte tänker på. Den säger att suicid inte borde förekomma. Och när man säger det så tänker man att den som dör i suicid, att det gör att det framstår som att det här borde kunna alltid ha förhindrats. Att det är någon som kanske har gjort något fel som att det inte blev förhindrat. Att anhöriga borde hört av sig mer eller gjort mer. Eller att vården vid förra besöket borde förstått att det här skulle hända och så ingripa. Och då är det viktigt att förstå att våra metoder för att förutsäga suicid är inte så pass starka så vi alltid kan förutsäga det, även om alla gör precis allting rätt.
Inte ens du som specialist kan veta om någon...
Nej, det kan jag inte. Men det är klart att om någon är melankoliskt deprimerad och har köpt ett rep så skulle väl vem som helst tänka att det är en större risk än ett glatt barn. Liksom, va? Men det finns andra sidan rätt så många svårt deprimerade och det är ganska få av dem som till sist dör i suicid. Så att precisionen är rätt så låg vilket gör att det är svårt att ingripa på rätt sätt eller ingripa tillräckligt. Och då får man också förstå att en del av de ingreppen vi gör här är potentiellt skadliga för patienter. Alltså att tvångsvårda någon är inte bara en positiv sak utan kan ha negativa effekter som ökar suicidrisken på sikt också.
Mm.
Så att om alla vårdåtgärder vi vidtog skulle vara universellt positiva och inte ha några som helst nackdelar, då vore det ingen stor etisk fråga det här. Då skulle vi
andra
bara...
nackdelar än att det kostar pengar som i nollvisionen för trafiken. Alltså att man sätter upp ett mitträck och det kostar 20 miljoner kronor.
Ja,
eller
precis.
Så. Mm, okay.
Nej, men så att Jag förstår att för många människor är det här ett svårt budskap. Min ståndpunkt är att suicid ska man försöka minska, vilket man ju på olika sätt gör. Men att på något sätt sätta upp den där nollan är problematiskt. Mm. Det är lite som att säga man strävar efter ett narkotikafritt samhälle eller andra sådana allmänna antaganden. Är de hjälpsamma? Det är det som är frågan.
Man måste ju som psykiater försöka ändå att värdera om en person du möter, en patient, löper en överhängande risk att begå självmord. Mm. Hur gör man?
Ja, det vi gör är ju att fråga patienten och också använda andra uppgifter vi har i journalen. Alltså sjukhistorien är ju beskriven där om man har gjort tidigare suicidförsök och så vidare. Så den sammanlagda informationen lägger man ihop. Och sen kan man säga att hur exakt man av de olika faktorerna kommer fram till om det är hög, måttlig eller låg risk. Det är väl lite sådär en inte helt solklar process hur det går till. Utan det
lite
magkänsla innehåller det. Man kan ju också säga att för en vanlig läkare så är att patienten dör i suicid en ovanlig händelse. Så det är inte så självklart att man automatiskt lär sig och kan fine-tuna det här på grund av utfallet. Låt säga att jag skulle förskriva antibiotika till alla mina patienter som har en virusinfektion som då inte har någon effekt. Då kanske efter ett tag ändå skulle märka att de inte har någon effekt och kanske dra någon slutsats och lära mig något av det. Va? Men här så är utfallet så pass ovanligt så att det finns inget liksom så där att du bara av att göra det blir bra på det.
Ja, jag fattar. Men det kan ju, du berättar ju i boken om ett fall som inträffade för 20 år sedan, skriver du. Där du gjorde vad man väl då får kalla en felbedömning med facit i hand av en kvinnlig patient. Vad var det som hände då?
Ja, det som hände var att jag var jourläkare som det finns på många kliniker i Sverige som är. Och att det var en patient som jag bedömde. Och som gick hem och sen suiciderade. Mm. Alltså som jag
hon hade redan gjort något som kanske var ett suicidförsök, men hävdade själv att det inte var meningen, det var inte hennes avsikt och sådär. Mm. Vad utlöste det där för tankar och funderingar?
Om jag först bara får kommentera den här känsliga frågan om vad är en felbedömning då, så kan man säga att det är ju det som är så svårt, för att i efterhand är det ju en felbedömning i bemärkelsen att utfallet blev döden och jag trodde att det inte skulle bli så. Det var ju å andra sidan inget som var känt när bedömningen gjordes. Och när bedömningen görs då försöker man ju ta hänsyn till de faktorer som man känner till. Och det är ju en av de svåra sakerna med den här bedömningen att man kan inte se in i framtiden, så att om man tror att det är på ett visst sätt och man bedömer det så och så blir det på ett annat sätt, då framstår det som fel även om du så att säga gjorde bedömningen på rätt sätt. Så att på något sätt tror jag man ofta skulle säga nej, bedömningen var korrekt, men konstigt nog liksom trots det så dör patienten. Det som blir det väldigt
lite
svåra här.
Kontraintuitivt.
Det är lite så. Vad fick för effekter? Ja, men det var ju en såklart för familjen var det ju en fruktansvärd händelse, men i boken försöker jag också beskriva mitt eget vårdperspektiv då, och det var ju en extremt omskakande obehaglig händelse. Och jag tänker att i boken skriver jag om flera andra sådana historier också där det blir liksom lite tyst kring det här.
Alltså ja, det förvånade mig. Jag trodde läkare skulle stötta varandra i det där då, men då varför blir det tyst?
Ja, det har ju med att det är en obehaglig sak i allmänhet, självmord såklart. Det är liksom, det finns ett starkt tabu kring det. Och så är det den här skuldfrågan att det första man tänker är lite grann, har jag gjort fel? Mm. Och man går och läser journalen och hoppas den är ordentligt skriven. Det är ju lite det som jag försöker. Jag vet inte om man kan säga att jag försöker göra suicid lite mindre tabubelagt eller prata om det på ett annat sätt. För jag tänker att om många människor försöker liksom ta avstånd från suicid eller slippa bli inblandade, så blir det en farlig process för människor som har de här typen av problem.
Men även bland läkare med liksom specialitetspsykiatri så finns det där tabut, eller vad vi nu ska kalla det, draget att man vill hålla sig borta från det om det går fel.
Ja, alltså det är ju inte alltid så. Jag känner också till fall där människor uppfattar sig ha blivit jättebra stöttade och man har pratat om det på ett bra sätt. Så det är ju inte som att man inte förstår att det här är en risk. Men jag har varit med om tillräckligt många fall själv för att vi vet att det kan vara ganska bekvämt att titta åt andra hållet, så att säga, när en
kollega... Har du också gjort det, eller?
Ja... Ja, det kan nog ha hänt att jag också har liksom den här reaktionen och tänka så här, är det mitt fel och i vilken grad är jag inblandad i det här bedömningen som har lett till det här? Den går liksom från ryggmärgen, så att säga. Och jag tänker också att det är klart att jag också i vissa situationer i mitt liv när det händer jobbiga saker lite försöker undvika det. Det är jag inte immun mot.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hur tänker du mer allmänt idag kring ditt eget ansvar och din egen möjlighet att förhindra en patient från att suicidera eller ta sitt liv?
Jag tänker att, och det här är ju liksom, det kan ju vara psykiaters självbedrägeri lite grann, men jag vill ju tro att jag kan bidra till att hindra människor från att suicidera. Och det betyder ju inte att jag har några superkrafter eller att det skulle vara något väldigt extraordinärt. För vi vet ändå att suicid ganska sällan är av den här obönhörliga dödsdriften mot där liksom tåget bara rullar på mot döden, utan att det är i ganska hög grad så att människor är väldigt ambivalenta. Så vi ser ju på såna här saker som att mediciner förpackas i blisterförpackningar, du måste trycka ut dem en och en. Bara en sån sak kan stoppa folk, eller ett litet räcke någonstans som gör att folk inte hoppar över. Så att liksom, jag tänker mig att vi går alla in i det lite grann, att vara de där små hindren. Och sen tänker jag mig också att jag har ju jobbat en del med väldigt svårt självskadande och suicidala patienter på något som heter och hette då borderline-enheten. Och där tror jag att man lärde sig lite grann att våga fråga lite mer. Alltså fråga frågor som, ja men varför lever du då? Varför har du inte tagit livet av det? För jag hör av patienter, och jag tror också att det är så av egen erfarenhet, att vårdpersonal ibland inte liksom vågar frågas så mycket. Att patienter också är lite rädda för att säga som det är, för om ibland vill de bli lyssnade på och förstådda och inte få en dosökning av medicinen. Alltså att vården på något sätt känner det här ansvaret att det blir väldigt reaktivt hela tiden. Om du öppnar munnen så blir du inlagd eller så får du en ny medicin. Men egentligen vill du prata om det här problemet du har. Så att våga gå nära det här är ju något som jag tycker är viktigt kliniskt i mitt arbete. Men det är ju något jag försöker göra i boken också. Att våga gå nära svåra frågor och inte backa.
När det ändå händer, kan man tala om att det är någon annan än personen själv som bär ansvar för det? Kan man se det så?
Ja, det är verkligen en svår filosofisk eller mänsklig fråga. Och det är också svårt att säga att personen alltid själv är ansvarig för. Jag menar,
ja, vem annars då, tänker jag?
Ja, precis. Men det beror på, ja, för jag tänker, en del som suiciderar är ju psykotiska och liksom deras beslutskapacitet är väldigt inskränkt. Eller människor som är jättesvårt deprimerade som ser världen på ett annat sätt. Jag tänker att det är lite oklart om det är så att om man kommer så långt med ansvarsfrågan. Den är ju såklart väldigt viktig för självbestämd död. Alltså, den är ju central i argumenten för dödshjälp till exempel. Mm.
Men den är ju också central, som du själv var inne på, om man tittar på nollvision, om man då ska vidta vissa åtgärder. Där kommer den ju i spel också.
Ja, precis. Mm. Ja, men, din fråga är berättigad, men lite svår att svara på. Jag tänker såklart att i någon mån har ju andra människor ett ansvar. Alla människor har ett visst socialt ansvar för andra människor man känner. Vårdpersonal har ett ansvar att vidta de åtgärder som sjuka människor behöver, etc.
Mm, ja.
Så det är klart att det finns ett ansvar. Men jag tror att det är en farlig idé att tänka att suicid måste vara någons fel.
Mm. De här frågorna om det och det egna valet, om någon faktiskt måste vara deprimerad för att ta sitt liv eller om man kan göra det som en övervägd, mer rationell handling, och om den då i så fall går att förhindra för en utomstående. De frågorna har Örjan Gruden funderat mycket över. Hans son Love var 18 år när han tog sitt liv sommaren 2020, och så här berättar Örjan idag om hur hans tankar om händelsen har förändrats under de här 4 åren som har gått.
Inte så mycket. Jag tänker på honom mycket ofta, och det som kanske är förvånande är den smärta som jag fortfarande upplever och kampen med att hantera sorgen. När det gäller frågorna kring varför han gjorde det, om jag hade kunnat förhindra det, så har det inte hänt så mycket. Det har varit frågor som har dykt upp, men det har inte ändrat min fundamentala förståelse för vad som ägde rum.
De som följer Kvartal och fredagsintervjun kanske minns att du var med då ett halvår ungefär efter att det hade hänt. Och jag tänker att många som lyssnade då kanske tänkte så, just att ja, nu är han ändå i en bearbetningsfas och så här tänker han nu, och sen kommer han inte vara så där rationell. För du var ju ganska, du var både varm och kall samtidigt på något sätt, om du förstår vad jag menar.
Jag förstår vad
du menar. Du sorterade väldigt liksom intellektuellt det här, men det har alltså inte förändrats så mycket.
Nej, det som vi ägde rum efter den intervjun var ju att jag ungefär ett år senare skrev en bok. Och där rannsakade jag ju naturligtvis de tankar jag hade och framförallt fördjupade dem. Och det har ju bidragit till att jag har någon form av fundament som jag står på.
Mm. För dig var det ju då, om vi ska backa tillbaka till då, det var extremt viktigt att få reda på så mycket som möjligt om hur det hade gått till och varför det hade skett. Och du beskrev dig själv som du var en detektiv, du samlade liksom kontokortsutdrag och läste textmeddelanden. Varför var det där viktigt?
Jag tror att det är mer eller mindre universellt. Jag kanske gick till någon extrem, kanske jag inte ska säga, men drev det ganska långt. Men jag ser det hos många andra anhöriga som har förlorat någon. Att man försöker förstå så mycket man bara kan. Jag tänker att det är åtminstone en del i så här, förståelsen och sorgbearbetningen också. Sen kommer man till ett läge där man tvingas förstå att det finns massor med frågor som man inte kan besvara och att man kommer leva i ovisshet.
Och vad kan det vara för frågor?
Nej, men frågan om varför, den är otroligt svår. I Loves fall så har jag listat 26 möjliga förklaringar.
Mm.
Men jag tänker i grunden så kanske det handlar om att vi har väldigt, väldigt svårt att relatera till det här. Hur är det ens möjligt? Jag kan komma på mig själv idag, hur kan man göra så?
Mm.
Och det är ju inte i den meningen att det är oförståeligt, utan att med min erfarenhet så känns det som att tröskeln är väldigt hög.
Mm.
Och då blir det så här, vad är det för typ av människa som fattar det beslutet?
Vad kom du fram till i ditt så kallade detektivarbete om hur och varför? Du har beskrivit nu att allt går inte att få svar på, men en del svar fick du ändå.
Ja, om vi tar honom på orden så i så stor utsträckning det är möjligt, så säger han att han har varit dåligt under lång tid och känt en stark press. Och sen säger han att han också har tänkt på det här länge. Och just det där länge tänker jag är relevant och oerhört svårt att veta någonting om. Men det finns en del indikationer som tyder på att han verkligen har haft de här tankarna länge. Alltså, kanske ända tills han var förpubertal, 12 år. Men jag misstänker att det där är en typ av tankar som kommer och går. Och att han har haft det här i bakfickan som en plan B. Och att han i något läge har tänkt, nej, men nu räcker det. Nu har jag gjort tillräckligt. Nu har jag gett livet en chans. Och det är ju svårt att ta in att en 18-åring har gjort det.
Och det är främmande för dig, har jag förstått. Du funkar inte så, har du sagt till mig någon gång.
Att?
Ja, det där du har svårt att, liksom, att du skulle tänka så, att ha en sån plan B. Utan man måste vara en viss kanske personlighetstyp för att ha det.
Både och.
Okay.
Jag tänker att på samma sätt som vi kanske har förmågan att sätta oss in i att vi skulle kunna skada någon under vissa förutsättningar, så tänker jag att det är en glidande skala, men att vi människor, beroende på vad som händer runt omkring oss, kan relatera till det här.
Så tröskeln är, det är olika hög tröskel kanske?
Absolut.
Mm. Sen dess då, under de här åren, så har du har ju skrivit en bok som sagt och ägnat ganska mycket tid åt att försöka sätta dig in i forskningen kring självmord och vilka sanningar vi faktiskt kan lita på, vilka som kanske bara mer upprepas utan att det finns så mycket belägg. Du är ganska kritisk mot några av de här förgivet tagna sanningarna som finns runt självmord. Vilka tänker du framförallt på?
Ja, till att börja med så finns det en hel del stenar att lyfta när det gäller självmord. Och det som har förvånat mig är att nästan varje sten jag har lyft så finns det mer frågor att ställa än det som är den gängse bilden. Och det gör ju, vilket kan låta helt bisarrt, att det är ett otroligt intressant ämne.
Mm.
Och jag tänker att i grund och botten så är det en fråga om hur vi ser på människan och människans natur och människans villkor. Och det är det som gör det både fascinerande och skrämmande.
Så de saker som jag har förstått av de här förgivettagna sanningarna som du bland annat tycker är just alldeles för förenklade är att självmord har nästan alltid en psykisk sjukdom eller störning i bakgrunden. Vad ser du för belägg för det där? Är det så eller inte? Har du kommit fram till det?
Ja, när jag började undersöka den här frågan så uppfattade jag att jag var ganska ensam med den. Nu den sista åren, eller året, så har det kommit flera rön från auktoriteter på området.
Pratar vi Sverige eller världen?
Internationellt, och det här anammas ju Sverige. Och Christian tar ju upp det här i sin bok. Men det är ju Craig i USA som har formulerat det i Rethinking Suicide allra tydligast. Mm. Så att det där är, jag är helt övertygad om, kommer att luckras upp. Om 5 år så kommer vi ha en helt annan syn på psykisk sjukdom som är en förutsättning för självmord.
Så om det inte är psykisk sjukdom, vilket nog många tänker, vad är det då?
Ja, det kan vara många olika saker. Och när du säger att många tänker det, så tänker jag att det beror nog lite på vad man är. Pratar du med mannen på gatan så kan de nog relatera att det kan vara andra saker också. Det kan handla om ens position i samhället. Vi har ju exempel på människor i offentligheten som har fått mattan underdragen av sig. Och där tänker jag att heder och hur man uppfattas av sin omgivning är viktigt. Det kan finnas ekonomiska skäl. Att jag inte kan försörja min familj. Det är överrepresentation hos personer som har blivit utsatta för konkurser exempelvis.
Mm.
Och den gängse förklaringen är men då blir man deprimerad av det där, att det är saker som föranleder istället för att de orsakar. Och det tänker jag är problematiskt. Man behöver inte ta den omvägen helt enkelt.
Mm. Finns det någon, är det en snuttefilt också för oss som samhälle att kunna peka på, men det är ju psykisk sjukdom. Det är ingen som väljer det här så att säga.
Anledningen till att det är något tilltalande att reducera till en psykisk sjukdom, det tror jag det finns flera skäl. Nummer ett så ägs ju frågan av sjukvården idag, det har den inte alltid gjort. Men idag så är det en hälsofråga och ägs av sjukvården, och då gör man ju en analys som är baserad på det. Sen den andra är ju att genom att se det som en sjukdom och att personen i fråga inte har någon inverkan i det här, kan fungera som ett skydd för dem runt omkring. Annars så är du tvungen att möta frågor som är ganska tuffa Alltså, och säger så här, okej, min man har tagit sitt liv. Älskade inte han mig? Den frågan, eller hade jag kunnat gjort någonting annorlunda för att påverka utfallet? De frågorna blir man tvungen att möta på ett annat sätt om man inte skjuter över på sjukdomen.
Så har vi den idé som den så kallade nollvisionen vilar på då, att i princip kan alla självmord förhindras. Det är ju någon slags sån tanke som finns, om bara metoderna utvecklas på rätt sätt. Vad säger du om den för givet tagna sanningen?
Ja, det är ju uttryckt som någonting empiriskt. Det går att, inte det är önskvärt att. Alltså det ska vi hålla isär. Man uttrycker sig som att det är möjligt, inte bara önskvärt. Och det finns ju ett svar på den frågan. Att det antingen är möjligt eller så är det inte möjligt.
Nej, du menar så. Ett empiriskt svar finns, exakt. Så att säga. Och där tycker du inte då att man har kommit fram till ett tydligt svar att det är så?
Det finns inget stöd som pekar på att något samhälle har lyckats hantera den här frågan.
Många kanske frågar sig nu då, du är själv hårt drabbad. Vad vill du? Vill du inte att det ska gå det här? Och liksom, vill du inte minska självmorden?
Och det beror ju lite på vad det är för pris. Det är ju lätt att måla upp att det är möjligt att förhindra självmord utan att det kommer med någon nackdel. Och jag tror inte att frågan är så enkel, utan det här är ett dilemma snarare än ett problem. Och det finns, tar vi just det här exemplet på att det är möjligt att förhindra självmord, så finns det metoder som ser ut att på makronivå, men även på individnivå, förhindrar någon eller ett samhälle, alltså minska självmordstalen. Men de är kanske i sig problematiska.
Vad kan det vara?
Ja, ett typexempel på makronivå är ju att det ser ut att finnas en koppling mellan auktoritär religion och få självmordstal.
Det drar ner självmorden.
Ja, alltså, det finns det korrelerar. Samhällen som har auktoritära religioner, där individen inte uppmuntras att tänka själv, och där också självmord fördöms, de har lägre självmordstal.
Och det gällde också Sverige när vi var en annan typ av land.
På 1700-talet hade vi extremt låga självmordstal, mycket lägre än något annat land i Europa. Och då var också kyrkan djupt fördömande.
De givna invändningarna mot dig kanske, när du ger in i den här debatten. Jag gissar att du kanske inte hör dem så ofta, men jag tror att det finns en del som tänker så. Du är i alla fall inte formellt någon expert på självmord. Du är inte utbildad psykiater eller något liknande. Och den andra invändningen skulle vara att du har ett personligt motiv som kanske handlar om att minska dina egna skuldtjänster som förälder eller vad det nu kan vara. Vad säger du om det där?
Ja, det jag tänker så här, att budbäraren ska man ju inte titta på. Man ska titta på budskapet. Och jag pratar jättegärna om innehållet i det jag säger. Min bakgrund är relevant, utan det är ju argumenten i sig som ska rannsakas. Och jag tror och hoppas att jag har den intellektuella skärpan som behövs för att kunna göra den analysen. När det gäller mitt personliga engagemang, så ja, det var det som hände Love, reste den här frågan. Många av de frågeställningar som jag undersöker har ingen koppling till Love överhuvudtaget. Utan det här handlar om att jag blir, och jag funkar nog så som person, så skulle nog människor som känner mig säga att Urian tar ingenting för givet. Han vill undersöka hur saker och ting ligger till. Framför allt om det finns någon indikation på att det är ett önsketänkande som man ger uttryck för.
Du gillar inte hyckleri.
Nej, det är ju att sätta sig på höga hästar och säga att man är sanningssökare. Men i någon mening så tänker jag att det är oerhört viktigt att förstå hur saker och ting ligger till. Inte omedelbart går in i hur vi vill att det ska vara.
Lite kort det sista. Du har ju förstås läst Christian Rycks bok Ett liv värt att leva. Du tycker mycket om det mesta av den, men du är kritisk mot en del. Vad är du kritisk mot?
Jag uppfattar väl att Christian är nummer ett. Han skriver mycket förtjänstfullt. Det är många aspekter han tar upp som är oerhört viktiga. Men jag uppfattar att han är orimligt optimistisk. Tyvärr, finns väldigt, väldigt lite som talar för att självmorden i Sverige kommer att minska. Det har inte hänt på 20 år. i princip, det har stått still i 20 år. Och det finns ingenting som pekar på att det kommer bli en förändring inom framtiden. Jag vågar inte ens säga närmsta framtiden, utan framtiden säga. Och det som jag uppfattar är problematiskt, då, om jag använder det uttrycket, i ett liv värt att leva, det är tilltron till förmågan att minska självmorden genom att minska tillgången till metoder.
Självmordsmetoder alltså.
Exakt, alltså restriction of means, som det heter på engelska. Det finns väldigt lite som tyder på att de åtgärder vi i Sverige har vidtagit ger resultat på sista raden.
Det vill säga, de gör ändå, kanske inte bara just där eller med den metoden.
Så kan det vara. Hela den här teorin bygger ju på att självmordet är impulsivt och att man genom att förhindra just där och då så kommer personen på andra tankar. Och skulle det vara så, för vi har investerat i det här, bland annat i järnvägen, även i trafiken och vad det gäller broar och höga höjder. Då skulle ju varje gång vi förhindrar ett självmord på plats, vi säger vid Västerbron, där har det garanterat minskat sen man satte upp staket. Men skulle det ha minskat med 10 om året, då skulle vi också se det på sista raden.
Och det gör vi inte. Säger Örjan Gruden, stort tack för att du var med.
Stort tack.
Gäst i fredagsintervjun den här veckan är Christian Ryck, professor i psykiatri och författare till nyutkomna boken Ett liv värt att leva, som handlar just om självmord och dödshjälp. Ja, vad säger du om det som Örjan Gruden reser i slutet här, att han tycker att du är orimligt optimistisk när det gäller förmågan för ett samhälle att minska självmorden?
Mm. Nej, men det var väl i och för sig... Jag lyssnade lite nervöst, vad skulle du ha för kritik, och bli kallad orimlig optimist var ändå inte det värsta man skulle kunna få höra. Ja, alltså, så här tänker jag då, att i Sverige har vi färre självmord än till exempel på 80-talet. Vi fick också under pandemin en ganska tydlig nedgång, jag tror det var 2021, ja, kan ha fel på året nu, ungefär 200 suicid. Vi har i vissa delar av Sverige fler och i vissa delar färre. Vi har i en del länder som är ganska lika Sverige färre suicid och i några fler. Vi har i en del länder betydligt färre suicid än i Sverige. Jag tänker att de sakerna får mig ändå att tänka att det går att förändra suicidtalen.
Det måste finnas något att lära av de här exemplen.
Ja. Och ibland tror jag att vi kanske inte riktigt förstår varför det går upp eller ner, men att det inte är liksom givet att det ska vara 1500 suicid i Sverige, det tänker jag. Man kan ju tycka att det är en liten optimistisk tolkning av världsläget. Det svåra tror jag är att många av de insatser vi gör är ganska svåra att utvärdera, också beroende på att självmord är ett ovanligt utfall. Det är ju så att de flesta psykiatriska vanliga metoder vi använder för att behandla psykisk sjukdom har ju ingen bevisad effekt på suicid. Det beror delvis på att studierna skulle behöva bli så otroligt stora för att kunna visa det. Så det betyder inte att man har bevisat att de inte har någon effekt. Det är bara så att man inte riktigt vet om det har någon effekt på det. Så det finns en mängd olika åtgärder vi gör där vi inte kan belägga att det har någon effekt, men där ändå många av de sakerna verkar rimliga.
Men vad säger du om det här invändningen han har mot bilden att man i princip, det måste ligga en psykisk sjukdom eller störning i grunden? Det är hans tolkning av vad han har läst sig till. Vad är din tolkning?
Jo, men det är ju där tror jag inte han och jag är inte överens, för jag beskriver ju också Craig Bryans forskning i boken då, till exempel. Och där kan man säga att det pågår väl lite en debatt. Den klassiska siffran är ju att 90% av personer som tar sina liv kan man i efterhand då rekonstruera en psykisk sjukdom, även om inte alla hade en sån diagnostiserad vid tillfället. Det kallas ibland för psykologiska obduktioner. Alltså man intervjuar anhöriga och försöker förstå hur mådde den här personen. Det som såklart är knepigt här, det är ju att vara suicidal, att ha suicidtankar, ofta ses som ett uttryck för psykisk sjukdom. Alltså att om någon tänker så, då tänker man så, i alla fall om man kommer ur en slags sjukvårdssynvinkel, att den här personen, det är onormalt, den här personen det är något som är fel här. Och om vi tänker att begreppet psykisk sjukdom i Sverige också har vidgats en del, alltså man pratar idag ofta om psykisk ohälsa, det är liksom en annan diskussion om det är en bra idé att använda det begreppet eller inte då. Men det är klart, om man använder psykisk ohälsa kan man ju säga att typ alla som tar livet av sig lider av psykisk ohälsa, någon form. Det är ju inte som att folk gör det när de är prisvunnit på lotto eller att det allt går toppen, utan det finns ju något slags lidande med i det här.
Men det blir ett cirkelresonemang om själva handlingen blir ett bevis
det blir
för...
Det blir liksom inte ett helt intellektuellt hållbart kanske resonemang, men jag tror man kan säga att siffrorna kanske ligger någonstans mellan 50-90%.
Mm, men det gäller i alla fall inte i alla fall då.
Ja, och det är klart att man får ju också fråga sig, vad har vi annars för bra ingångar då? För att säga att någon lider av en depression eller ångest eller vad de nu lider av, det ger ju i alla fall några idéer om vad man skulle kunna göra för att hjälpa personen. Mm. På så sätt kan det ju vara en hjälpsam approach för en del då.
På tal om det så brukar medier alltid när de pratar om suicid lite pliktskyldigt då redovisa telefonnummer till diverse självhjälpslinjer och så. Borde jag göra det nu? Borde vi göra det nu, tycker du?
Ja, faktiskt.
Då gör vi det. Var den som lyssnar på det här och kanske mår dåligt och har såna här tankar, vart ska de vända sig?
Mm. Alltså om man har akuta tankar, verkligen akuta tankar, då tänker man att då ringer man 112 och får hjälp. Man kan också söka sig till en psykiatrisk akutmottagning om det är riktigt illa. Har man tankar som är av lite mindre akut natur så kan man höra av sig till sjukvården. Sjukvården är ändå vana att hantera sådana här frågor. Om man inte vet var man ska höra av sig i sjukvården, kontakta 1177. Det finns också något som heter Självmordslinjen, som är då en organisation som heter Mind som driver, som både finns liksom som samtal och online.
Här slutar den här veckans avsnitt av fredagsintervjun för dig som inte är kvartalprenumerant. I den sista delen, som alltså är exklusiv för prenumeranter, berättar jag för Christian Ryck om när jag som ganska grön programledare rapporterade om en känd persons självmord i direktsändning i Sveriges Radio. Tycker professor Ryck att jag begick ett allvarligt misstag den gången? Vi pratar också om en fråga som komplicerar ambitionen att få ner antalet självmord till ett minimum. Den växande opinionen för att allvarligt sjuka ska kunna få hjälp med att dö. Vi pratar om buddhistmunken och entreprenören Björn Natthiko Lindeblad som svårt ALS-sjuk fick hjälp att ta sitt liv. Vad tror Christian Ryck att vi hamnar framöver i den frågan? Det här innehållet hittar du alltså i versionen som du får tillgång till genom att bli prenumerant. Och det blir du lätt på kvartal.se/prenumerera. Och som kvartalprenumerant lyssnar du också helt utan reklampauser.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.